Det här är en poddradiospecial från Sveriges Radio.
Ridpodden från Sveriges Radio. Det här är ett specialavsnitt av Ridpodden inspelat under Sweden International Horse Show i Stockholm i november 2016. Avsnittet handlar om att driva hoppstall.
Vad kul att det är så många som har samlats här. Ulrika Lindqvist heter jag. Jag är producent. Lite hes idag. Men jag är väldigt glad över gästen som jag har här bredvid mig. Lisen Bratt Fredriksson. Hej Lisen.
Hej.
Du driver ju idag hoppstallet Grevlunda. Som i år väl får sägas haft ett väldigt bra år. OS-silver för din man Peder Fredriksson med All In. Är det här 2016, är det ert bästa år hittills? Vad säger du?
Ja, det måste man väl nog säga. Vi har jobbat tillsammans i 20 år. Och, så det är ett väldigt, väldigt långsiktigt arbete. Ibland har det känts att allting tar väldigt mycket tid och man känner att man kommer inte framåt och så vidare. Men de här egentligen 3 sista åren så har det verkligen liksom... Har vi fått betalt för allt jobb som vi har lagt ner. Och OS-silvret är en väldigt fin bevis, ett fint bevis på det.
Jag har själv undrat ganska många gånger, alltså att driva hoppstall. Hur gör man det egentligen? Vad innebär det? Vad är målet med verksamheten?
Ja, det är, som jag sa, vi började jobba ihop för 20 år sedan och det har liksom...
Du och Peder?
Jag och Peder, vi träffades för så länge sedan. Jättekonstigt eftersom jag bara är 25, men... Nej, men... Och, så att det är ju ingenting så här... Det är svårt att säga så här gör man eller så här. Utan det är ju någonting som verkligen har som växt ihop och växt lång tid. Men hur det fungerar är ju att... Idag så kan man säga att verksamheten består av cirka 50 hästar. Vi äger ju inte alla själv, vi kanske äger 15% själva. Sen andra hästar ägs av andra människor eller i olika konstellationer. En del är det olika konsortium som äger, där flera personer äger en häst eller en uppfödare. Äger hälften av en häst och vi har hälften. Det kan se väldigt olika ut. Hemma på gården har vi ungefär 35 hästar. Sen har vi lite samarbete, så de yngre hästarna är inte hos oss. Man kan säga att tävlingsstallet, eller stallet, har egentligen 2 grenar. Den ena grenen är Peders satsning mot mästerskap, som han driver ganska hårt med sin sponsor Hennes Marit. Och han har liksom sina hästägare och hästar, och de är enbart liksom för att vara på högsta nivå. Sen den andra delen är, kan man säga, utbildning och utveckling av unga hästar. Och där är det oftast jag som är runt egentligen hela Europa, men ganska mycket i Sverige, och tittar efter nya förmågor. Och de kommer till stallet, och då har vi en beridare som heter Stephanie Holmén och några andra tjejer hemma som rider och utvecklar de här hästarna. Ibland är det någon av de hästarna som går vidare till Peder. Eller så är det ganska många av de hästarna som säljs på vägen. Och det är det som får liksom verksamheten att snurra runt, kan man säga.
Vilken typ av hästar är det som ni vill ha in i er verksamhet? Är ni letar efter?
Ja, det ändras ju lite hela tiden. Att ju högre upp vi kommer nu, som Peder är nästan bara på 5-stjärniga tävlingar. Och vi försöker sikta på att det är sådana hästar som vi vill ha i stallet. Så att vi försöker hitta bara de absolut bästa hästarna och hitta dem egentligen. Så att det är topp hopphästar som vi liksom försöker få in i stallet. Det ser annorlunda ut. Alltså för 10-15 år sedan, då kunde vi ta in en häst som var liksom, man kunde se, ja, men den kan hoppa nog, den där är en trevlig 1,50 häst nationellt. De tar vi inte in längre, utan vi försöker bara ta in dem som vi tror är riktigt, riktigt bra.
Mm. Och när ni tittar efter de topphästarna, hur mycket köper ni i Sverige och hur mycket åker ni runt ute runt om i världen och letar?
Ja, men man letar egentligen hela tiden, och det kan se väldigt olika ut, men jag tror att vi köper mest hästar i Sverige faktiskt. För det är ju också, jag tycker att det är bra om man kommer till en tävlingsplats och om jag ser en häst där så kan jag lätt se vad det är för stam på den, och jag vet oftast liksom mormor och mormors mor, och jag kan ta reda på det väldigt lätt. Och jag har då kontakt kanske med en uppfödare, och man kan se var den har tävlat någonstans och har varit. Om det är en ung häst, så ja, då går jag ganska mycket på stammen och möden i linjen då. Framförallt att man kollar vad... Jag går in på någonting som heter blupp.se, som är då där alla svenskfödda hästar finns. Och sen går jag in och tittar vad mormorden och mormors mor, vad de har egentligen lämnat för hästar.
Varför är det så himla viktigt?
Jo, för att har, i alla fall när man köper unga hästar, kan man se då att mormors mor och mormor, att de avkommorna har gått liksom ganska bra i olika kvalitetstävlan eller tävlat bra, då är det en ganska bra vägvisning över att det här kan också vara en ganska bra häst. Har de inte gjort någonting, då kan det ju fortfarande vara bra, men det är mycket säkrare om man ser där. Så att där kan man säga att alltså, det är ganska bra att kunna mycket om avel, och det är, jag har alltid varit intresserad av avel ända sedan jag var liten egentligen. Jag har läst liksom rasböcker och sådär.
Men du, ni har en beridare, Stephanie Holmén, och så Peder då såklart. Men hinner de rida alla hästar?
De har då, till exempel Stephanie, hon har ungefär 12 hästar som hon har hand om. Hon rider kanske 8 om dagen. Och då gör hon ju upp ett schema så att när de dagarna de ska rida ut, eller de ska konditionsträna, eller de ska longeras, då är det någon annan som gör det. Men hon gör själva liksom dressyr eller hoppjobbet. Mm. Nu är hon nere i Belgien och tävlar. Hon var i Holland förra helgen och tävlade med 5 hästar, och den här helgen är hon i Belgien och tävlar. Och Peder är här. Och det är ganska mycket som så här organisation.
Logistik.
Jag säger, Peder var ju i Stuttgart förra helgen. Innan det var han ju i Katar då. Alltså var han i Stuttgart förra helgen. Nu är han här i Sverige. Nästa helg är han i Paris. Helgen efter det är han i Genève. Helgen efter det är han i London. Och sen är det julafton.
Och var i allt detta befinner du dig? Vad är din roll, skulle du säga?
Ja, man kan väl säga att vi håller egentligen allting lite tillsammans. Det är inte så här, ja, det är lite uppdelat, men min största roll är väl liksom just hästrekrytering och hålla ihop det. Sen har vi ju en stallchef som håller liksom i personal och elever och sådär. Så det är ganska liksom uppdelat.
Mm. Jag tänkte så här, vi har varit inne på det här i ett tidigare avsnitt av Ridpodden om vilka grejer som är viktiga att fokusera på när man tänker köpa häst, när man är ute och letar häst. Jag vet att du har sagt att du är extremt noga med benställningen på hästen. Och jag tänkte att vi kanske skulle kunna få be någon av ponnisarna här inne att stanna till här framför oss. Om du skulle vilja förklara lite grann, jättefint, hur det är du tittar. Liksom. Om du skulle ha den här hästen framför dig och tänka, ska jag köpa den eller inte?
Ska jag inte skrämma honom sådär? Men,
nej.
Alltså, det kan vara naturligt, så är det att jag tittar på hästens ögon egentligen först till att börja med.
Mm.
Det säger lite grann om vem den här hästen är egentligen. Så man får ett första intryck.
Och hur vill du att den ska titta på dig?
Alltså det är så svårt att förklara. För att jag brukar säga att man har ju alla vi som håller på med hästar, vi har ju ett bibliotek av erfarenheter i oss. Och jag går ganska mycket på känslan när jag ser en häst så här. Och det är svårt att säga att den ska vara så, se ut så.
Mm.
Men jag tycker att det är trevligt att få liksom någon slags känsla för hästen när man så tittar på den så här. Framförallt om vi till exempel löshoppar hästen.
Ja.
Och vi håller på att bygga upp ett hinder här och den är lös. Så vill jag gärna att den står och tittar på när vi bygger hindret och att den är intresserad av vad vi gör.
Och om du skulle titta exteriört på den här ponnyn, liksom, vad tittar du på då?
Då är det egentligen så här att jag tittar på hovarna och ser att den inte har någon bockhov. Och att den inte är för utåtåd eller för inåtåd. Om de är liksom extremt bra, då kan man ju leva med lite av det, men jag försöker att det ska vara så korrekt som möjligt egentligen. Så om vi tittar på den här hästen, så är den bra. Den har en vit hov där på höger, och det kan göra att det blir en synvilla, att det ser ut att den har en mindre hov på höger sida, men jag tycker att den ser, att den står bra på där, och den ser ut som att den haft en bra hovslagare. Det tycker jag är också viktigt, att man ser att den är liksom välskött överhuvudtaget. Och sen brukar jag, om den ska, nu ska jag inte göra det, men annars brukar jag ta av skydden på hästen och känna på benen så man känner att den inte har några grejer där. Men annars tycker jag att den här, den står bra, den står starkt, den står jämnt. Kanske är något, något utåtåd, men inte anmärkningsvärt. Den,
var
den skulle gå igenom, den skulle absolut gå igenom.
Okej.
Och den har en trevlig uppsyn, det tycker jag är viktigt.
Du lyssnar på Ridpodden från Sveriges Radio.
Du, vad är det roligaste med att driva hoppstall?
Ja, men det är roligt. Jag är ju så här, när jag var liten, då höll jag, när man lekte med så här små plasthästar och man ritade och så där, då var det ju så här att man liksom, man tog ut hästarna och så ställde man ut dem i hagen och så tog man in dem och så matade man dem och det där. Och jag tror att jag leker fortfarande faktiskt. Jag tycker att det är underbart, och ibland kan jag känna nu när jag inte är så mycket i stallet längre, när jag sitter på kontoret och jobbar mer, att jag kan verkligen så här längta efter att få gå ut och få mocka fyra boxar. Men det får jag ju inte. Men nej, om jag har möjlighet någon dag så gör jag gärna det. För att det är liksom, det tycker, jag tycker det är härligt att vara med en del av processen. Och det som är kul att driva hoppstall, det är ju det här, tycker jag. Att vi är inte så här, så att vi har så här, vi ska göra en budget så här och vi har målsättning så här. Utan det är någonting, det är en pågående process med alla de här olika hästarna som man har olika mål med, och ingen dag är den andra lik egentligen.
Finns det några avgörande ögonblick så där som du ser, förutom det här OS-silvret? Någonting, någon framgång som du håller extra högt, eller liksom några sådana ögonblick som har varit extra kul?
Det är många gånger som man har känt så här glädjen, speciellt om man har jobbat hårt och länge med någon häst och får framgång. Det är underbart. Jag tycker att det finns sådana stunder. Här på Friends förra året, Peder vann massa klasser och det var början till någonting. Man såg att det var ett embryo till någonting som skulle komma. Ja, jag tycker att det kan vara så här, som nu, vi har en 5-årig hingst hemma, och när han vann nu här för några helger sedan så kändes det, eller då var jag jättelycklig liksom. Många tror att vi tycker att det är bara liksom häftigt att vinna här inne, men det kan också vara jättekul att åka med ett gäng 5-åriga hästar första gången de ska på sin tävling. Och lasta in dem och liksom, ja, vara med på en så här riktigt liten tävling. Jag uppskattar det lika mycket faktiskt.
Vad är det jobbigaste med att driva hoppstall? Vad är baksidan?
Jag tycker inte, i och med att jag, för mig är ju det här, jag är uppväxt med det här livsstil. Så jag, svårt att säga, det är ju inte något yrke som jag liksom kastat mig in i, så jag tycker att det är svårt att veta vad det är som skulle vara mer jobbigt. Men ja, det som är svårt är väl kanske att det är ju, det tar ju mycket tid. Vi jobbar ju egentligen hela tiden, och det kan vara svårt att liksom vara med på alla sina vänners dop och bröllop och sånt där, för att vi reser väldigt mycket, man är borta väldigt mycket, så det är väl baksidan.
Vad tror du att det ger ert hoppstall att du själv har ridit 2 OS? Vad betyder det när man håller på med en sån här verksamhet?
Ja, det betyder ju förstås jättemycket, för att den erfarenheten som både Pedro och jag har med vår tid i landslaget och i de mästerskap och den tiden vi har ridit, de olika hästarna man har mött och ridit. När jag väljer en häst så kan jag vet vad som krävs. Jag vet vad som, ja, hur det ska kännas. Jag brukar också ha, jag tittar på en ung häst och så brukar jag tänka att den ska kunna kännas som den ska kunna hoppa en dubbel oxer på världens största tävlingsplats i Aken. Och då får man en ganska bra bild om, för jag tror att man kan stirra sig blind på att hur en häst hoppar fantastiskt fint tekniskt, och den drar upp frambenen och den öppnar upp bakbenen som vi säger och sådär. Men ofta så vad jag ser då, att det kanske saknas den kraften som jag vet kommer behövas. Och där är ju då många som inte har den erfarenheten och väljer. Ja, så där skulle jag säga att det har en enorm betydelse, den kunskapen vi har.
Finns det några kvaliteter du saknar som du önskar att du hade?
Oj, det är många. Jag är ingen pappersmänniska och det har jag lärt mig, så det är någon annan som får hjälpa mig med det till exempel. Jag går mycket, jag är väldigt så snabb i mina beslut. Det kan vara bra ibland, men ibland är det inte så bra förstås. Men det är bra, för då är Peder, han vill så här ha mer så här, han vill ha några dagar betänketid, så det kan jämna ut sig lite grann, men jag vill gärna vara, jag kanske är lite för snabb ibland.
Jag har några kortfrågor till dig. Skimmel eller fux?
Skimmel.
Varför?
För att fuxar är mycket mer svårsålda faktiskt.
Är det så?
Ja, det är det.
Aha.
Ja. Fibonacci, som är en av världens bästa hästar, han var ju så här helt silvervit liksom. Det var ju häftigt. Mm. Men egentligen, färgen har ju ingen betydelse överhuvudtaget, men generellt så kan det vara svårare att sälja en fux.
Okej.
Om man måste.
Nästa kortfråga. Oxer eller räcke?
Oxer. Nej, för det kan man stå på, bara, det är bara galoppera så fort man kan.
Tävla själv eller titta på?
Tävla själv.
Det är så ändå.
Ja, men det är ju jätteroligt. Alltså just den här liksom resan, inte bara... Många frågar ju mig här så, oj, blir du inte sugen nu liksom? Blir du inte sugen att hoppa här och sådär? Jag har ju inte liksom ridit ordentligt på 3 år. Men för mig är det sådär att det är inte bara att om jag skulle ha en häst som skulle kunna göra det här, att man satt upp och in och styr, utan för mig är det just den här processen liksom, att tillsammans med en häst liksom träna upp sig och gå igenom de här olika faserna och sen liksom växa upp tillsammans. Det är egentligen det som jag tycker är det är roliga.
I en film på Ridpoddens Facebook-sida så säger du, när filmen heter Lisenbratt Fredriksson börjar rida igen, där säger du att det kanske kan bli en liten återkomst på tävlingsbanorna för dig under 2017. Hur bedömer du chanserna just nu att det kommer inträffa?
Jo, men det är nog inte helt omöjligt, men jag är väldigt mycket så här, alltså jag går väldigt mycket på från dag till dag, och jag ändrar mig ganska mycket i mina beslut som sagt och sådär, så, men jag vill gärna göra det, men som sagt, jag jobbar väldigt mycket, jag liksom jobbar med 4-5 olika bolag och bara får svårt att få tiden att räcka till egentligen för att göra den där liksom långsiktiga satsningen som jag vill. Men jag kan sitta upp någon gång ibland och så, men så helt plötsligt så är det någon häst som är fin och då vill jag att Stephanie ska rida den. Hon är mycket bättre än vad jag är.
Om vi skulle bara prata kort om årets OS då. Vilka har de viktigaste lärdomarna därifrån varit?
Det är svårt att bara ta så här. Det är väldigt många saker i det. Man lär sig ju hela tiden av sina misstag. Och när man kommer till ett OS då, och till sådana här stora mästerskap, då får ingenting gå fel. Så att egentligen kan man säga att det är en minutiös planering av de erfarenheter man har haft. Det kan vara allt ifrån hur man ska prata med pressen, att man vet exakt liksom vad man ska säga för att det inte ska ta energi. Hur man bestämmer sig hur man ska värma upp och varför. Och hur man ska gå banan och vem man ska ta information av. Därför är det så häftigt med ridsporten egentligen. För att när vi är som bäst egentligen liksom mentalt och vi har lärt oss av våra erfarenheter, då är vi kanske runt 40. Och i många andra sporter så är man ju liksom slut när man är 35. Så att, och det inser man, jag mer och mer, att det är väldigt mycket de här besluten som man gör mentalt, träningsmässigt med hästarna och sådär som är... Som, jag red ju upp mitt första OS när jag var 24 och jag gjorde alla fel man kunde egentligen. Så att det är så enormt viktigt att ha erfarenhet.
Vilka fel? Vilka fel?
Nej, men att man bara liksom... Man satt och tittade på hur andra tränade. Ja, men då kanske jag ska göra likadant. Och man gick inte på den här känslan att känna efter själv. Man tog fel ridbeslut. Mentalt så kanske man blev nervös och kunde inte hantera det. Vilket blir en enorm press när man rider in liksom med TV och publik från hela världen. Och det är liksom, allt man gör är liksom... Det är en enorm press och man mår lite dåligt ju. Alltså en nervositet, man behöver en nervositet för att kunna prestera. Och när man är ung så kanske man, alltså man mår dåligt. Och det måste man göra. Men när man blir äldre så vet man att det är bränsle. Och att man behöver må lite dåligt. Och man kan liksom svälja det på ett annat sätt.
Du lyssnar på Ridpodden. Från Sveriges Radio.
Då så, nu tänkte jag att ni som står här, sitter här och lyssnar ska få möjlighet att ställa era frågor till Lisen.
Ja, jag heter Noah. Och har du blivit så rädd när du har ramlat av att du har funderat på att sluta med ridning och hästsport?
Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har ju trillat av i alla fall 100 gånger, för jag har lärt mig rida. Jag har slagit mig sådär, men jag har inte blivit rädd så att jag har velat sluta rida. För att jag tror att många, när man ser ett sådär fall som jag hade ett på OS, som om man söker på fall, häst eller något sånt där, så kommer det upp. För att då ramlar jag igenom ett hinder ganska ordentligt. Och då är det många som är såhär, men gud, hur var det, och var det inte läskigt och sådär. Men jag tror att i och med att jag har ridit hela mitt liv så länge jag kan minnas. Och för mig är det som att borsta tänderna egentligen. Jag skulle ju inte hoppa de här hindren om jag inte kunde det. Jag har inte börjat med att hoppa så stora hinder. Utan jag har ju börjat att hoppa sådana här hinder som vi ser här framför oss. Och jag brukar jämföra det med om man är skidåkare och ska ner för den svarta pisten. Så när jag ska göra det så får jag liksom ta det lite försiktigt. Men en skidåkare kastar ju sig ner. Och när han trillar så blir inte han heller rädd. För han är van, eller hon, med att åka fort ner för den pisten. Så att jag ser ofta att det är jag som har tappat kontrollen och sådär. Jag har faktiskt inte blivit rädd.
Då kör jag en lyssnarfråga som jag har fått in här till programmet via våra sociala medier. Det är Claire som undrar så här. Hon skriver så här: min nya häst är så otroligt nervös hela tiden. Han har varit gammal ridskolehäst och är van vid att en stor mängd hästar ska vara i stallet samtidigt. Hemma kan man ju inte ta in alla hästar samtidigt och då blir han väldigt nervös. Det första största problemet är att han vägrar stå still när man ska sitta upp. Har ni några tips på hur man får honom mindre nervös och hur han ska stå stilla?
Men lite, hon skriver ju också att hästen är ny, och en häst som är ny är ju lite så här, man måste lära känna, och alla hästar är olika. En del är lite mer på tårna och sådär. Det viktiga är att hon gör allting som han liksom känner sig trygg med, att man tar tid på sig framförallt, och att den kanske går med en annan häst i hagen och att man tar in dem samtidigt. Så att han vill gå i grupp, då ska han helst gå i grupp. Och att om hon sitter upp så är det väl bra kanske att hon får att det är någon annan häst som står bredvid, om det är möjligt, tycker jag. Och just att man får hjälp, att det är någon som håller i och sådär. Och kanske någon liten morot eller så. Att, egentligen tycker jag att man måste bara få ha, när man jobbar med hästar, man måste jobba liksom med eftertanke och tid. Mm. Sänka kraven helt enkelt.
Jag heter Klara och jag undrar om du har något motto.
Inte direkt sådär, men jag tycker att det viktigaste är att man har kul och att man som söker kunskap. För gör man det och man lär sig mycket om någonting så blir det mycket roligare det man gör. Och när det går dåligt, som det gör också när man håller på med den här sporten, så är det mycket lättare att ha förståelse för det och ta sig upp igen. Liksom. Mm. Så egentligen är det så här att lära sig så mycket som möjligt och läsa böcker är bra.
Läsa böcker, mycket
litteratur. Det är inte direkt något motto, men jag tycker att läsa, lära sig och ha kul.
Har du något särskilt boktips för den som, liksom, var ska man börja någonstans om man vill plöja riktigt bra hästlitteratur?
Alltså det finns ju enormt mycket böcker och jag tror att många av oss har mycket ridhandböcker i våra bokhyllor, men kanske inte riktigt läser dem. Man bläddrar runt och man bläddrar någon, tittar på bilderna och sådär. Men mitt tips är egentligen att alla de här, typ dressyr, mekyra och de här, att man, så innan man ska rida sin häst eller gå och åka på ridlektion, att man läser ett kapitel om någonting som man vill lära sig med, och så läser man det kapitlet 2 gånger. Och sen försöker man liksom förstå det, fundera lite på det och sen liksom i praktiken utöva det. Ridpassen blir mycket roligare liksom, om man kan ha... Ja, man har lite kunskap med sig.
Då har vi en fråga här ifrån Stella. Jag har svårt att få min häst att söka sig neråt. Han går ofta med huvudet högt upp och vill inte höja ryggen. Har du några tips?
Ja, det där är också en sån där som man måste se vad det är som händer. Och jag tycker att har hon möjlighet att rida, får liksom rida någon ridlektion för någon som är lite ridlärare eller auktoriserad tränare, så är det bra. Man kan fundera på att man har ett bett som hästen tycker om och ha, att man har lite kontakt med hästen och att man försöker rida den fram, man försöker alltid rida hästen fram mot kontakten med bettet. Det är också så här, återigen, det är jättesvårt att säga när man inte ser exakt vad det är som händer. Men generellt så är det ju liksom dressyrarbete kan man säga. När hästen söker sig framåt, neråt och den vill ta stöd på bettet.
Ellen undrar, vilken är din favorithästras?
Ja, det blir ju så. Ofta de hästrasen vi använder är ju halvblod. Så det är det. Och sen är det oftast halvblod som har då lite fullblods liksom inblandning i sig. Men det är ju svensk halvblod.
Hur vill du att de ska se ut liksom?
De kan se ut lite hur som helst egentligen. Bara de bär sig upp sig bra. Om man tittar på All In då, som är en av världens bästa hästar. Han ser ju egentligen ut som en liten ponny. Han har lite lågt ansatt hals och han har ganska korta ben och en ganska liksom djup bål och lite större huvud liksom. Så att, det är ju ingen vacker häst, om man får säga, om ni förstår vad jag menar, som ser ut som någon sån här sagohäst. Men jag tycker att de kan komma i alla olika förpackningar, men de får inte vara tunga om de ska hoppa. De måste ju liksom röra sig lätt och de måste vara kvicka i sina reaktioner.
Mm.
Man kan säga att en bra hopphäst brukar inte trava bra. Den ska ju trava lite kort som en symaskin egentligen för att den ska vara bra att hoppa.
Så man tittar efter en dålig trav, då får man en bra hopphäst.
Nej, men det blir ju ofta så, för att en bra trav som är liksom luftig och så här, Den hästen är oftast lite långsam i sin frambensteknik.
Mm.
Medan en häst som travar lite mer så här, den är mycket kvickare i sin frambensteknik.
Ja. Jag rider en häst som hoppar alldeles för långt ifrån hindret. Och jag undrar om ni har några övningar så att vi kan lära honom hoppa bättre.
Ja, det är också lite svårt så när man så. Men jag skulle nog använda Cavaletti som de gjorde här egentligen innan man har Cavaletti. Och man börjar trava så att hästen lär sig på lugnt och stilla komma fram till hindret och på en normal avsprångspunkt hoppa. Och sen när man har gjort det, då kan man lägga galoppbommar. Då, beroende om det är stor häst, lägger man 280 ungefär fram till hindret. Så man hjälper hästen med bommarna att placera sitt avsprång på rätt ställe.
Okej, Matilda undrar, jag har precis köpt en ny ponny som är 6 år och har väldigt lite muskler, speciellt i rumpan, ryggen och halsen. Jag undrar om du har några bra och inte allt för svåra övningar som man kan göra för att hon ska sätta muskler snabbt.
Ja, det bästa är om hon kan alltså rida ut och hitta någon backe där hon kan klättra mycket. Så det tycker jag är jättebra. Vi har lite tur hemma för vi bor väldigt kuperat. Så att vi har ju så här 950 meter rakt upp egentligen. Så hästarna när de kommer till oss ser ut på ett sätt. Och sen när de har varit hos oss ett halvår ser de ut på ett helt annat sätt. Så att, alltså ut i skogen, ut och klättra mycket. Alla olika gångarter. Upp och ner för stenar och ojämnt terräng. Det gillar jag i alla fall.
Jag undrar om du har något tips om man vill vara med i OS och rida på ridskola med om man inte har någon egen häst.
Det bästa som är det som Selma gjorde nu, det var nämligen att ställa frågor till folk som har gjort det. Så att man hela tiden försöker lära sig och, av de som kan. Så egentligen sådär, man börjar på ridskola och sen kanske man kan, när man blir lite äldre så kanske man kan få börja jobba hos någon som har ridit OS. Och sen så kan man lära sig från den och börja träna. Så att man kan, och det är det som också måste jag säga är häftigt med den här sporten. Om man kollar på vårt landslag idag, det är ju inte många av de ryttarna som har liksom haft möjlighet att köpa färdiga Grand Prix-hästar från början. Utan är man någorlunda talangfull, man är träningsvillig och jobbar hårt och och lära sig av dem som kan, då kan det räcka hela vägen.
Vår tid här är slut. Jag får tacka dig så jättemycket, Lisen Bratt Fredriksson. Tack så jättemycket för oss.
Du har lyssnat på en poddradiospecial från Sveriges Radio.